Podplay.
Det är ju underbart när hockeyn rullar igång. Nu har också Hockeyettan dragit igång, Svensson, och SHL och Hockeyallsvenskan. Vilken vecka vi har bakom oss.
Ja, Vimmerby fick segra direkt i premiäromgången av Hockeyettan också.
Men du, vad fan har hänt med det? Har du gått och blivit någon influencer på nätet, eller?
Ja, vad tänker du på?
Ja, men alltså vilket kräk tweet du gjorde. För andra gången 2022 löser ner med bilen till mig när det krisar i Luleå. Alltså, det är så jäkla sponsrat inlägg.
Det var kris.
Men hade det här varit Margot eller Ida Varg och allt det här de heter, de här influenserna, de hade blivit anmälda, för det står ju inte att det är betalt samarbete ens en gång.
Nej, det gör det ju visserligen inte, men det är ju inte betalt samarbete. Jag fick bara låna bilen.
Kan du hålla tyst någon gång eller?
Vad är det som låter?
Fan, kan du visa lite jäkla respekt någon gång?
Ha? Är det Leksandsklacken som låter bakgrunden, eller vad är det som låter? Va?
Ha. Alltså, de vet inte sin plats, de där läktarna.
Nej, är det respekt.
Ja, men är det ceremonier eller poddar, då håller man käften.
Ja, absolut.
Du, vad står du i där? Du som ändå har stått på ståplats. Det var ju en... Det har varit en ganska het potatis på lördag. Det känns ju väldigt svenskt numera. Leksandssupportrarna
är det inte bara gnälligt allting? Är det inte bara gnälligt?
Men vad ställer du dig i det här då? När Leksandssupportrarna förde lite liv i samband med att Frölunda hyllade alla sina kaptener under ganska lång tid. Vad står du som en gammal ståplatskille?
Definitivt på Leksandsklacken alla dagar i veckan. Jag hävdar så här att man kan försöka visa respekt om det är en tröjhyllning eller om det är ett dödsfall, så att det är en tyst minut. Men där går min gräns. Alltså, har man suttit i en buss i 7 timmar och så kommer man in tokladdad, har sjungit upp på, de träffades på någon krog på Avenyn, och sen så kommer du in till matchen och sen så är du tokladdad och så ska matchen börja, då ska du plötsligt stå och vara tyst för att hylla Frölundas tidiga kaptener. Där går i alla fall min gräns.
Men du, det avslutas. Det är det bästa. Dagen efter i Falukuriren, Niklas Niva, jag citerar: många av oss hade åkt 7 timmar buss och laddat hela dagen. Det är givetvis inte ceremonier som kräver tystnad optimalt. Vi ville ta över Göteborg, vilket vi även gjorde. Vi sjöng inget dumt och det var inte meningen att vara respektlös på något sätt. Men nästa gång kanske Frölunda ska hylla folk framför tyst bortafölje som Brynäs istället.
Den kändes som att han hade fått fundera på.
Det finns ju någon form av kärlek mellan Brynäs och Leksand såklart, med tanke på historiken där, vilket Niklas Niva är den som hänvisar till Brynäs tysta bortafölje. Men du, vi håller oss kvar vid Brynäs direkt. Du var ju och såg Brynäs som sett som under söndagens eftermiddagen, och vad var din känsla om vi börjar få hålla oss kring Brynäs helt och hållet?
Att Brynäs har problem, det är väl den korta summeringen. De läcker rejält. Brynäs, som man kanske målade upp att de har starkaste målvaktsparet i hela SHL. Så här långt så har ju ingen av dem imponerat särskilt mycket, utan de har ju ganska låga räddningsprocent, både Veveleinen och Anders Lindbäck. Nu slapp ju Anders Lindbäck förstöra sin räddningsprocent ännu mer, utan det var ju Veveleinen som förstörde sin procent fullständigt här genom att släppa 8 mål på 33 skott eller vad det blev till slut.
Och Christian Lundgren, han är rätt tydlig. Han tycker vi ska såga Brynäs en timme. Nej, så tråkigt eller roligt, beroende på, ska vi inte ha. Willem Wahlborn undrar om Mikko Manner ska få sparken. Det känns väl väldigt klassiskt Brynäs att sparka tränaren. Och Viktor Körbom undrar vad som händer med Brynäs. Alltså, det här var ju på förhand, det var ju min bottenfinal, Malmö mot Brynäs, sett till mitt tabelltips. Men Malmö har ju, medan de har överraskat, så har ju Brynäs spelat ungefär som förväntat, tycker jag. Jag tycker att det blir tydligt att man har för tunn uppställning. När Palve är osynlig, Timmarsov lika så, då blir det tunt snabbt. Och att det skulle ta för Johan Larsson att komma in i det. Backsidan, Friman, tycker jag är en okej SHL-back. Sklenitska är en jättefin offensiv back. Defensivt så tycker jag han går bort sig på några Malmö-mål till exempel. Ett par rätt tydliga misstag, men en jättebra back.
Får jag bara stanna vidare vid Sklenitska? Alltså, jag såg inte det framför mig att han skulle vara en sån offensiv back. Utan tittar man på hans siffror genom åren så tänkte jag, ja men det där ser ut att vara en stabil tvåvägsback som inte gör särskilt mycket poäng. Men nu har han gjort 3 mål redan och är ju Brynäs klart bästa offensiva back.
Ja, men exakt. Och då har ju Kinnvall inte riktigt kommit igång ännu. Men rapporterna som jag fick och det klippen jag såg på Sklenitska, då var ju det mer en defensiv orienterad back. Nu har han ju, som du säger, klivit fram i det offensiva spelet. Men det är ju ett lagbygge. Det känns så spretigt. Jag ska inte strö något salt i såren, men utan att hänga ut den här personens namn, i samband med upptaktsträffen så kommer en person från Brynäs fram till mig och upptaktsträffen då för SHL och frågar, du lyfter fram det som ett problem för oss att vi är trubbiga, att vi inte har någon målgörare, men Luleå däremot, de är än mer trubbiga, men de tror du mer på. Men det är liksom, där är ju problemet. Luleå har ju ett stabilt grundspel. Det har ju faktiskt inte Brynäs. Brynäs har ju inte stabilt grundspel att luta sig mot och vinna matcher på det sättet som man arbetat med.
Vi måste stanna vid med det här när man svänger sig med ordet grundspel. Vad menar man med ett stabilt grundspel för de som inte riktigt vet?
Ryggmärgsbeteende, att alla vet att vid en speciell situation så ska man vara på den här positionen. När man tappar pucken, då ska man åka i de här åkbanorna till exempel. Det handlar om ryggmärgsbeteende. Ta bara ett stickspår, Linköping, som i inledningen av säsongen, försäsongen, som inte hade det. Där ser jag att man börjar få det. Det är ett helt annat spel som sitter ihop. Man jobbar som en enhet. Det gör inte Brynäs. De kunde göra det stunder i fjol och det var framförallt för att man har kompakta defensiv. Nu vill man ju spela spelet lite mer. Och då blir det lite... Jag ser inte den strukturen i Brynäs och det är gjort att jag inte har trott på dem. Med det sagt så... Det kommer vara jämnt. Bara för att Brynäs har förlorat i början så har jag inte spikat fast dem i kvalet för det och räknat ut dem på något sätt. Absolut inte. De har skickliga spelare. De kommer ju såklart vinna matcher och i allra högsta grad finnas med i racet om en slutspelsplats. Men jag är inte superförvånad att man har inlett svagt.
Dmytro Timashov, som många hade förhoppningar på nu när han är med från start, att han ska vara en bärande offensiv spelare. Han gick in i Malmö-matchen med 0+1 på kontot och kom väl ut på samma håll.
Här handlar det för mig om att skicka ett meddelande till Timashov, till spelartruppen. Man bänkar honom helt enkelt. Och i slutskedet av matchen när man hade powerplay, då spelade till och med Timashov mot Malmö. Plocka bort honom helt från en match. Bara markera. För att maken till oengagerad spelare har jag inte sett faktiskt. Det är ju John Quenneville-klass i Leksand faktiskt. Det är på den nivån och då är det riktigt, riktigt illa. Timashov känns oengagerad, loj, till och med lite lat. Han gör inte backchecken som man måste göra. Och jag ska säga så här. Jag såg tendenser på det här på försäsongen. Det kan låta löjligt, men när Brynäs tog ut målvakten mot Timrå i en försäsongsmatch, som de var i Valbo eller någon av de där, någonstans runt omkring där. Hudiksvall, ja. Så filmar de bänken då gick ju den på Simor den försäsongsmatchen. Och då var inte Timmershow på isen. Och han såg så fruktansvärt less ut. Och då fick jag redan då så här, oj, det där. Jag bara fick en känsla att det där känns inte alls bra. Och
så har men kan det inte vara så på en försäsong att man ser oengagerad ut då?
Absolut, men just i det, ja, det fattar ju det också. Men just ja, den där känslan fick jag bara som en gammal hockeyspelare tänk att hade det varit i min lagkamrat så hade jag reagerat. Vad fan, ryck upp det nu för fan, lite så. Jag har ju också varit kass och less på försäsongsmatcher också, men det är också sättet med ett kroppsspråk som man visar det på.
Du sa Quenneville också. Kan vi få din topp 3 på de mest lata spelarna eller mest oengagerade eller vad du nu kallar det?
Sett i säsongsledningen så Lukas Elvenes har jag sett de matcherna han har gjort mot Leksand. Har jag hamnat helt fel där och du avslöjade under lördags eftermiddagen att han var klar för Leksand. Och han fick ju se det mera, beskedet kommer från HV där under söndagen. Men han har sett oengagerad ut, han har sett loj, till och med lite dåligt tränad ut, inte alls haft den här farten i spelet. Så det har ju varit en rejäl missräkning för honom själv och för HV71. Så det är en, han är på
listan. Jag ska rätta dig. Jag skrev väl att de slutförhandlar, men jag har fått uppgifter till mig nu ganska sent här att det ska vara färdigt med Leksand, så han kommer väl att presentera sig. Jag vet inte om de hinner göra det innan denna podden släpps eller om det blir under måndagen här som det släpps att han då är klar för Leksand. Och Leksand kommer få ett väldigt tjockt lag, men vi kan väl återkomma lite grann till Leksand där. Men Elvenes, han hävdar du alltså att han ser lite ointresserad ut också.
Ja, verkligen. Nej, men det förvånar mig lite, för det var ändå en spelare som jag tror att HV, i den åldersstrukturen som HV71 har på sin forwardsuppsättning, så var ju Elvenes en spelare som var en ung som skulle ta steget tillbaka till NHL. Det var ju min uppfattning när han kom hem. Jag har fått till mig att han har kommit dåligt förberedd, inte alls varit i det fysiska slaget och då kunna utnyttja sin skridskoåkning. Och för mig, när jag har spelat med spelare som har kommit in sent, värvat sent eller kommit som en importspelare, när de kommer in i laget dåligt förberedda, då är det som att pissa på hela laget som har tränat sen, ja, vad kan det vara, mitten på april eller beroende på när det åkte ut, eller i vissa fall början på maj. Då pissar man på alla de som har lagt ner sig för att vara i det här klassiska sitt livsform. Och då kommer man in snett i laget direkt. Tyvärr, det blir så.
Oj, vad du är på krigsstigen idag.
Nej, men du bad ju om en topp tre. Men då sätter jag Timashov på plats två. Då. Just att han varit inne på honom. Jag tycker han ser oengagerad ut. Och det här är ju grunden skickliga spelare. Elvenes, att han är en grunden skicklig spelare, det tror jag ingen tvivlar på. Om än han har en del att bevisa. Timashov, jätteskicklig spelare i sina bästa stunder. Men, jag har inte visat det nu, men ettan på listan, det är ju John Quenneville i Leksand. Alltså, han maken till att det är dålig attityd, lat, oengagerad, lägger inte ner jobbet, backchecken. Jag som inte känner Björn Hellqvist på något sätt, att jag haft med honom att göra, bortsett från att jag pratar med honom. Alltså, han kan inte se mellan fingrarna på Quenneville för länge. Alltså, det måste gå emot allt man står för.
Ja, alltså jag vet ju hur Björn är, framförallt när det gäller importspelare, att när de checkar in på det sättet, då hamnar man på Björns svarta lista eller vad det nu blir. Men jag pratade faktiskt med Lukas Elvenes under söndagen också, för jag fick lite samma uppgifter som du har fått, att han har kommit lite dåligt förberedd och sådär. Så frågade jag honom, du, stämmer det här? Och det förnekar han ju givetvis, att det var så, att han hävdar då att inte han har fått den chansen som han trodde han skulle få, som han var överens med Nubben om, som han var överens med Tommy Samuelsson om. Det var ju redan på försäsongen så fick han ju inte spela i powerplay. För när jag såg HVs första träningsmatch, då hajade jag till lite. Oj, Lukas Elvenes är utanför powerplay-femmorna. Sen har han varit skadad och så har det blivit snett allting. Det är vad han hävdar.
Du hajade mer än till. Du skickade ju ett meddelande till mig där när du var på den matchen och såg, oj, Elvenes spelar inte powerplay, han kan nog ryka inom 10 matcher, skrev du. Och det tog i hans fall 3 för HV 5 matcher innan han då lämnade HV71.
Oj, det minns jag faktiskt inte ens att jag skrev att han kan ryka inom 10 matcher.
inom 10 matcher skrev du. Jag minns det, för jag tänkte att jag har i grunden alltid gillat honom. JVM, jag tyckte han kom upp i Rögle, att han var bra. Så då tänkte jag när du skrev så, inte en chans. Det är ju, han är ju perfekt i HV då, som en ganska rasslig åldersstruktur med många forwards som är lite äldre.
Brynäs fick ju faktiskt torsk mot Malmö här på söndagen med 8-4. Malmö får man ändå diskutera lite, som har det bästa poängsnittet här i inledningen av SHL. Är du förvånad att det har blivit som det har blivit?
Jätteförvånad. Väldigt förvånad skulle jag vilja säga. Jag var ju på plats i Ängelholm i torsdags och såg dem. Och det sättet man kommer in i Ängelholm, i den liksom atmosfären som är i ett derby, och gör det är en bra första period och faktiskt tar tag i den andra perioden och spelar. Alltså, man kontrollerar spelet helt och hållet. Man är ju jättekylig i spelet med puck, oavsett om det är från bakplan med backar som håller i den, spelar upp till forward som kan liksom hitta tillbaka. För mig, när jag ser Malmö, så är det klassisk hockey på så sätt att man spelar ut i fickan, in till center i mitten, man kan vända hem och man är väldigt trygga i sitt sätt att spela också. Tunga och jobbiga att möta. Jag är sjukt imponerad av det Malmö har levererat. Och jag menar, nu var det ju en match med öppna spjäll, ska man säga, mot Brynäs. Men hade Daniel Marmelin stått den matchen, så hade det ju inte behövt vara så pass jämnt efter två perioder ens en gång, som det ändå var där när det stod 4-4.
Nej, exakt. Men Malmö hade ju faktiskt en bra inledning av förra säsongen också. Jag tycker i alla fall att när jag ser Malmö att ser betydligt tryggare ut än vad det faktiskt gjorde när man inledde med 12 poäng på de första 6 matcherna.
Absolut, jag ser en helt annan. Jag vet att folk kanske nu att vi landar in och någon kommer säkert anmärka på att jag använder ordet struktur, men det är så sjukt viktigt när det är så jämnt mellan alla lag och att man har fått den här att, men ryggmärgsbeteende, en struktur, ett spelsätt där man vet vad man ska göra, och det vet Malmö. Det är jätteimponerande, och jag tror utifrån när jag pratar med Thomas Kollar att han är noga kring träningar. Det är det här, på det här sättet vi ska spela, ska vi bli framgångsrika på det här sättet vi ska spela. Och det är inte på något sätt att man backar hem eller någonting. Man vågar spela med spelet. Och så har ju kommit in i ett läge när det är ett lag som är uträknat. De har säkert gått samman. Jag menar, bara när jag stod mellan båset där mellan Malmö och Rögle, så min bestämda uppfattning var att det var en helt annan harmoni mellan de ledande spelarna, inte laget som sådant, men utan de ledande spelarna, typ, jag säger Kristoffer Forsbergsson, Händemarkensson, Carl Söderberg såklart, Olas Mattsson. Det sitter ihop på ett helt annat sätt, Malmö.
Men i Rögleleden som vi då hade äran att se i torsdags båda två, sen mötte de Linköping på lördagen. Alltså, ser man tendenser vad Rögle-fansen tycker, så gnager det ganska mycket i de där leden, framförallt mot en sån som Kim Rostal som ändå har kommit in i den här säsongen hyfsat snett. Nu avgjorde han ju förvisso på straffläggningen mot Linköping, men Brogis undrar hur länge ska Abbott ha råd att vaska en sån som Anton Bengtsson i fjärde kedjan? Första linan är osynlig 3 matcher på raken. Tycker du att han ska vaska om, eller vad ska han göra? Nu kommer Adam Edström tillbaka också.
Ja, de har ju mycket, mycket forwards sett till numerären, men det blir ju problem lite. När jag såg på laget inför säsongen så tyckte jag ändå det är fortsatt ett bra lag, Rögle. Men det är uppenbart att man saknar centrar. Man tänker att man värvade Fredrik Olofsson som tilltänkt första center. Ted Brithén då som tilltänkt andra center. Olofsson skrev på för Dallas. Ted Brithén lämnade av anledningen, om det var långtidscovid eller men han ser inte ut att komma tillbaka oavsett anledning. Då har man egentligen inte värvat någon ersättare till tilltänkta första och andra centern. Då har man ju blivit tunnare på den, men man har ju fortfarande många spelare som kan spela. Men för mig är ju Anton Bengtsson som bäst när han går på en kant i en toppkedja, i en andra kedja. Nu blir det ju lite att det blir inte bra helt enkelt. Även om de var kanske den bästa kedjan med Sjödin och Niederbach mot Rögle, så blir det tunt på centersidan helt enkelt.
Så din slutsats är att de ska vaska om i kedjorna i alla fall tills vidare, fram till de har värvat i alla fall en center och få upp Bengtsson i hierarkin, eller?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är lite kasta pärlor åt svin och ha honom som center. Självklart så ser ju Cam Abbott vad är bäst för laget, och då får ju Anton Bengtsson, ja men då får han spela center. Men jag tror att för hans del, jag menar 20 kassar i fjol och 40 poäng eller vad det nu var, alltså han ska spela ytter. Det är en topp ytter i ligan, och en center, en bra center men ingen toppcenter, så du tappar ju en väldigt slagkraft. Så att de måste värva en, kanske till och med 2 centra, vilket jag tror att de kommer göra. En, kanske 2 backar.
Ja, det är på den nivån, och då ska ju de spelas in också. Men vi kan väl ändå slå fast att Rögle kommer mata sig uppåt mot toppen. Jag har ju svårt att säga att de kommer vara där nere.
Nej, nej, absolut inte. Sen bara för du var inne och touchade lite vid Kim Rostal. Han har ju kommit in lite fel i säsongen. Det är en ny miljö, annat sätt att spela hockey, andra förväntningar. Han har inte en Fredrik Olofsson, en toppcenter att spela med heller.
Han har faktiskt ett ok på sina axlar att han har den bakgrunden han har, vilket gör att tålamodet blir mindre för en sån spelare. Det går inte att komma ifrån att det muttras rätt mycket Malmö-svin, att han ska inte ha så mycket chanser, han ska prestera eller dra i stort sett.
Jag har tänkt på det. Är det samma sak åt andra hållet? Har Malmö-supporterna lika lite då tålamod med en typ Daniel Saar som var i Malmö med en Rögle-koppling? Går det båda vägar där, eller är man mer enögd? Ja,
det tycker inte jag att det är de tendenserna. Absolut inte. Det är ju inte jättemånga så som har en Rögle-historik som har spelat i eller som spelar i Malmö. det är ju Daniel Saar, men alltså Daniel Saar, han kom ju in ganska bra i säsongen med Malmö, sen mattades det väl av lite grann, men det, jag hörde inte att det muttrades överdrivet mycket. Nej. Kring Daniel Saar.
Men jag tror att Rögle kommer, de kommer vinna. Att man har förlorat några matcher, man kryssade eller vann på straffar mot Linköping. Jag tycker att Linköping gör en bra match. Det Linköping jag ser nu är bättre än det Linköping som jag såg de första matcherna. Även om man gjorde en bra premiär visserligen mot Örebro, men mot Skellefteå, matcherna mot Timrå och så efter. De ser ut att ha fått lite mer ordning på spelet. Jag upplevde tidigt där på säsongen att kanske att man pratar om det här spela puck, så att vissa spelare verkar glömma bort att man skulle jobba hårt och allt det där, backcheck och så. Men det ser bättre ut i Linköping, så att de, jag säger inte att de kommer klättra mot något toppen, men det känns stabilare för Linköpings del i alla fall.
Och Brock Little kom ju bra in i grejerna, fick ju måla direkt. Det var ju säkert hur värdefullt som helst för honom, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Och han får den här lite hjälterollen såklart. Det är tillbaka till den, att han är en viktig spelare för Linköping. Det tror jag hans ego, om man säger det i ett positivt syfte, behöver.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/sannisvensson, så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Om Rögle nu inte har motsvarat förväntningarna, så får man ändå säga att Skellefteå har motsvarat förväntningarna hyfsat. Jag var ju så de här i veckan när de mötte Färjestad och körde över dem med 6-0.
Vad hände där? Vi pratades vid på måndag, och sen helt plötsligt på tisdag där, som jag inledde podden med, så satt du i någon hyrbil uppe från Luleå. Hur kom du in på att du skulle helt plötsligt upp till Skellefteå? Vad hände där?
Nej, det var en spontanare. Vi pratade, jag och våra chefer Linus och David, i måndags eftermiddag om att vi skulle intervjua Leo Komarov. Att han har satt ganska starka avtryck, och då tog jag ju på mig det att jag kan tänka mig att åka till Luleå, så kan jag samtidigt göra bort Skellefteå och Färjestad, som ändå var en väldigt intressant match där i inledningen av veckan, och passa på att åka. Så då tog jag den netta flygturen upp till Luleå, gjorde av med intervjun med Komarov, för övrigt, alltså Robert Hedlund. Där har vi verkligen en presschef som levererar. Han är ju chefernas chef när det kommer till presschefer. För han äger sitt omklädningsrum.
Jag fick den, du slängde på mig en lista med de tre med sämst karaktär, vilket kanske inte är så bra. Men då vill jag ha de bästa presscheferna. Ge mig dem nu då. Ge mig en lista.
Ja, alltså nu pratar vi de som jag tycker äger sina omklädningsrum bäst. Det finns tre stycken som sticker ut där på rak arm, och det är Robert Hedlund i Luleå. Säger han till spelarna att ni gör detta, då gör spelarna det. Sen har du Johan Fred i HV71. Jag tycker att han är grym. Inte bara för att han producerar det bästa rörliga materialet av alla pressansvariga i hela SHL. Du har ju själv sett HVTV All
Access. Absolut. Absolut.
Sen är det ju Peter Pettersson Kymer i Frölunda, som jag tycker har en pondus. Det märks att han har jobbat som journalist själv, och han vet vad det handlar om. Säger han någonting, då är det det som gäller. Sen är det ju ändå, känns det ändå som att det är Roger Rönnberg som styr i Frölunda, men Peter gör ett jättebra jobb.
Så alla andra presschefer, när Svensson ska ut här på arenorna, så då kan ni bara ta bort den här Loka citronen som man ska ha, och den här korven i pausen, bara glöm det. Det är bara no för Svensson numera.
Exakt.
Men du, när det var uppe i Skellefteå, var det väl ingen 6-0 match, eller vad man säger, när Skellefteå ändå vann med 6-0?
Ja, men det är väl en fin grej att säga. Det här var ingen 6-0 match. Nej, vad var det jag precis bevittnade då?
Nej, exakt. Nej, men det, jag vet, det var ingen klassisk 6-0-match. Nej, men det var en 6-0-match.
Ja, det kan ju bli 6-0 när man har en målvakt som är inne i zon. Linus Söderström var vidrigt bra, ska jag säga. Vidrigt bra ur ett Färjestadsperspektiv. Alltså, jag fick de vibbarna att han bara hade bestämt sig så som han gjorde 2017. Du vet, när han konkurrerade ut Fredrik Pettersson Wenzel i HV-kassen och ledde laget hela vägen till SM-guld. Jag tror inte du hade protesterat om han hade fått Stefan Liv Memorial Trophy istället för Simon Önerud den säsongen.
Nej, nej, verkligen inte. Men är det inte något vackert med att man kommer upp till Skellefteå och så får man jobba lite med Christer Holm? Och Christer Holm, det är ju ingen som svävar iväg och står och tittar på mig, utan titta gärna på mina målvakter. Jag tycker det är nog fint med det. Och alla jävla målvakter uppe blir ju bra.
Ja, det var ju Straussman förra året som kom från ingenstans och bara blev hur bra som helst. Var ju nästan bättre än Gustav Lindvall.
Ja, Söderblom året innan gick ju rakt till signa med, alltså, eller gick ju över Atlanten och med Chicago och deras organisation.
När hade Skellefteå en dålig målvakt senast?
Ja, det var, jag vet inte om jag ska säga att det var Mantas Armalis, tänkte jag säga, men han var inte dålig, men han var inte, det var ju att Gustav Lindvall var bra, men Mantas Armalis har ju varit fruktansvärt bra i Leksand den här inledande säsongen. Men är det inte också, det är läckert, är det inte något annat som är väldigt vackert och fint med Skellefteå? Man plockar några spelare från Hockeyallsvenskan och så vips så blir det succé. Och så tänker man, men Max Lindholm från AIK, han har ju ändå testat Örebro, det funkar inte. Ja, låt han gå till Skellefteå, vi får väl se hur det går. Hopp, nu sitter man där igen.
Jag har 4 mål senaste veckan, men är det inte så, alltså, när man pratar om spelare som har varit borta i NHL, så har man en tendens att säga, ja, men har du varit där en gång, då är det hur svårt som helst att ta sig dit igen, för har du misslyckats en gång, då är du
absolut
i stort sett bränd. Men Skellefteå, som du säger, de plockar in Max Lindholm, har gjort det, mognat till 2 säsonger i AIK och gjort det jättebra, kommer in och man har bestämt sig, du ska få den rollen som där du får chansen att producera, du ska få spela powerplay. Det finns en tydlig plan, som det så fint heter, och man hade tålamod med honom de första 3-4 matcherna och sen small det till och helt plötsligt bara lossnade när han fick göra. Och det, jag pratade lite grann med honom efter matchen också, och det märktes ju på honom att han var lättad att han fick göra det där första målet, och sen har det ju bara gått av farten efter det och har gjort 4 mål totalt.
Vad tyckte du om Tom Kienhackel i den matchen?
Han var ju väldigt trevlig att titta på med sitt hårda jobb i boxplay. Alltså, jag vet inte hur många skottteckningar han stod för. Man pratar väl lite för sällan om de här spelarna som faktiskt gör det jobbet. Alltså, att göra ett bra jobb i boxplay är ju minst lika värdefullt som att göra ett bra jobb i powerplay. Bara det att det inte syns i något poängprotokoll.
Men de ska ju ha in, de ska in ett par forwards. Det sa ju faktiskt Erik Forsell till dig och Adam Johansson när ni var och gjorde matchen mellan Björklöven och Skellefteå under försäsongen. Och en back. Är det då Filip Ros, backen, som man ska banka in där? Och är behovet så jäkla stort av de här forwardsarna? Eller kan man ha den här berömda isen i magen?
Nej, men jag tror att man kommer ju definitivt plocka in en forward, men just det, intressant att du lyfter upp Filip Ros där, för att Skellefteå har ju tillgång att säga till honom att du ska spela hos oss om du inte tar plats i NHL. Det är utformat så enligt avtalet. Nu vet jag inte exakt varför det är så, men det beror på när du är draftad och så vidare vad du har för avtal i NHL. Och där är det ju så att Skellefteå kan ju säga till honom du ska spela hos oss. Det gör man ju inte om inte spelaren vill. Om spelaren har bestämt sig för att jag vill gå via AHL, då säger du inte till en spelare att nej, du ska spela hos oss. Nej. Men som jag förstår det så för man en väldigt positiv dialog med Filip Ros, och det verkar ändå som att man har rätt goda förhoppningar om att man ska få Filip Ros att köra med Skellefteå om det inte blir NHL-spel.
Ja, det vore ju bra. Alltså, det är en liten tunn backsida, även om de har fått upp några unga där. Men jag tror att det vore bra för Ros också. Sen är det här, är han ens plats från att bli uppkallad, så kommer han såklart inte komma hem. Men är han inte det, så är det ju Skellefteå en jäkla fin skola och tar det där nästa stora steget på.
Ja, men exakt. Nu gjorde ju Pelika sitt första SHL-mål i veckan som gick, och Salmonsson har gjort det bra. Anton Olsson är ju skadad, som har ju, de har ju folk, men de är i behov av en kanske lite mer etablerad back som finns med, för det är bara någon skada så är de rätt tunna direkt.
Två av säsongens hittills bästa matcher, måste jag ändå säga, spelades i lördags. Det var HV71 mot Oskarshamn och senare på kvällen var det Frölunda mot Leksand. Alltså, bara är man hockeyintresserad, lägger man alla lag sympati åt sidan och suttit en hel dag och kollat på hockey, vilka jäkla matcher man fick se.
Ja, alltså det var grym. Alltså det var, jag blev sjukt underhållen av att se Oskarshamn spela, det måste jag säga. Och det var ju en höjdare också på kvällen där Leksandsklacken förhöjde stämningen väldigt väl, där man kunde verkligen känna det genom TV-rutan, och där de till slut vann mot Frölunda. Vi fick ju för övrigt se Anthony Greco göra mål, och han har gjort en del mål under veckan här. Vad har du att säga om det då?
Nej, men skicka någon jävla passning i midjehöjd på mig, vad gör det då? För att jag sa ju förra veckan att Greco inte hade något spelsinne och ingen spets eller något liknande, va?
Ja, men precis. Och det är ju flera stycken som faktiskt har lyft upp det. Rickard Ljung, Pavlos, Andreas Horsäng, Stefan Hansson, Jepsen har gjort oss uppmärksamma på det. Och Viktor Thomsson undrar om det är Sanni Svensson-effekten. Ska vi säga Sanni-effekten då, eller?
Ja, det kan vi väl göra. Nej, men alltså, jätteviktigt för han. Nu har han fått, när han är uppe i 4 mål, Greco. Han har ju ett jättebra skott, ett bra skridskoåkning, men det är ju fortfarande där med spelsinnet. Det var ju slutet av eller andra perioden där, tar upp pucken, tappar och vänder och gör mål. Liksom. Det är fortfarande det här med spelsinnet som jag saknar hos Greco. Men farten, skottet, absolut. Och viktigt för honom att nu ta sig in och komma in i SHL och göra det där målet. Så det var ju jäkligt bra.
Jag ska också säga en grej där som jag noterade. Det var någon som gjorde mig uppmärksam på det, och det är ju att Frölunda ska ju möta Leksand borta den 19 november, och som av en slump så ska ju Mattias Rittola hyllas i den matchen.
Oj.
När Frölunda kommer, så det är ju egentligen bara till att gå man ur huset och åka upp till Dalarna för göteborgarna, och så är det bara att sjunga för glatta livet.
Ja, det är ju, vilket försäljningsknep de gör, Leksand. Han kommer ju fylla hallen med, ja, härligt då. Kanske de får det största bortaföljet någonsin där. Men du, en sak innan vi pratar vidare om den här matchen. Frölunda mötte ju Oskarshamn i torsdags. Också det är en sevärd match. Det är alltid sevärt, ska jag säga, när Oskarshamn spelar. Men då var det ett mål som blev bortdömt från Jere Innala i den tredje perioden. Och då slänger man sig alltid med. Roger Rönnberg sa efteråt: det här hade aldrig blivit bortdömt i NHL, eller hur?
Ja, det brukar man ju ha en tendens att göra, ja.
Ja, och vad händer då? Jo, det är ju faktiskt att det är ju indirekt att pissa på sin egen liga lite faktiskt och säga så, utan att faktiskt ha uppbackning för det. För att vad händer med han som sitter i Kungälv, eller hon som sitter i Halmstad och håller på Frölunda, och så bara: jäkla skitliga, det här, man får aldrig göra det här, och det här hade blivit mål i NHL. För Roger Rönnberg säger att det blir mål i NHL. Som en vän av ordning med en vän Svensson, 15 april 2022 mellan Winnipeg och Florida, exakt ett identiskt mål. Vad tror du dömdes mål?
Nej, förmodligen inte.
Nej, goal interference. Exakt, en identisk situation. Så det döms inte mål i NHL.
Sen... Men hur hittar du den händelsen?
Det gäller att söka upp lite situationer och titta och så. Men jag följer de här typerna av saker. Dels i mitt jobb för att kunna relatera. Ibland vet jag
inte
själv.
Men du jobbar inte på Viaplay, så du har koll på NHL-matcher hit och dit?
Nej, det har jag. Nej, absolut inte. Det var av en händelse som jag dök på det där klippet faktiskt. Det var mer en händelse. Så var det en coach challenge och jag bara så här: fan, den här är ju identisk. Jag måste, vad ska jag göra? Ska jag twittra? Nej, jag har ju en podd. Jag tar det i podden istället.
Ja, men du var inne på Oskarshamn också, att du blir underhållen när de spelar, och jag blir också så sjukt underhållen när de spelar. Den här Antti Suomela har ju blivit en riktig fullträff för Oskarshamn.
Ja, verkligen. Alltså den tempoväxlingen som han har, och han passar ju Oskarshamns sätt att spela. Det är ju något sätt, det är tillåtet att fuska lite i offensiven för att skapa lägen. Alltså det är ett förlåtande spelsätt, vilket gör att det måste ju vara sjukt roligt att spela hockey i Oskarshamn. Inte bara att de har vunnit matcher och så, men att utvecklande och roligt att spela den typen av hockey.
Är det Martin Filander som tillåter det eftersom han är högsta ansvar? Då måste det ju vara att man,
ja, men det är klart,
får ett tillstånd,
ja,
men att göra det.
Det är klart att han är ju ytterst för att satt den där playbooken, som det så fint heter. Så att det är klart att det är Filander, definitivt.
Men Martin Filander, alltså, han tappar Jeff Jacobs och han tappar Mattias Kärnqvist, och han får in Kristoffer Norgren och han får in Micke Holmqvist, och ändå är det fortfarande lika underhållande att se på dem.
Men du, hör jag, har vi en liten kärleksbombning på gång där, Svensson, för Filander?
Ja, jag kan definitivt kärleksbomba Filander både 1 och 2 minuter om det ska vara så.
Men du, han är värd 90 sekunder, Filander. Jag startar klockan nu.
Ja, men Martin Filander, han fick ju backa från division 1 och se ut som färdiga SHL-backar på bara 10 sekunder ett spel. Oskarshamn har under flera säsonger tagit kliv. Man Redhawks har aldrig varit så bra som de var mellan 2016 till 2020. Jag vet inte om gudarna vill kompensera den aktiva karriären som Martin Filander, som kanske inte var speciellt framgångsrik. Men Martin Filander, för mig är du en 100% människa. Jag skulle vilja säga att Martin Filander har allt. Han har den sociala kompetensen, han är trevlig, men han har också pondusen. Han är alltid tillgänglig, han är ärlig. Men han skulle också kunna spänna ögonen i mig och jag skulle ha full respekt för det han säger. Och skulle han vara arg så skulle jag lyssna på det och sen så skulle vi gå vidare från det. Lite så tror jag att spelarna känner som jobbar med honom. Det finns aldrig någon ångest att gå till jobbet med Martin Filander som sin chef. Han kan säga saker med trovärdighet, han kan ändå göra det på ett sympatiskt sätt. Vi pratar om en balanserad, genomfin person som kan föra sig i alla sammanhang. Att han skulle få en snygg fru och fina barn var liksom bara givet för den här 100% människan. Jag skulle faktiskt inte kunna säga någonting ont om Martin Filander. Ja, nu känner jag mig tum på kärlek, så nu tycker jag att du ska vösa på med din kärlek till HV71, om det nu är kärlek du vill ge dem.
Jag vill väl ändå ingjuta något form av lugn i Jönköping. Jag sov 3 nätter den gångna veckan i Jönköping. Och varav fredag så rörde jag mig ganska flitigt runt på stan utan att slira runt på stan. Men jag var runt lite och träffade folk och surrade lite. Du vet, min sociala ådra behövde vädras lite. Känslan jag får när jag är där, att det är en frustration, att man är dels oroliga, men man tycker att varför är vi inte bättre? Och jag var så här, men hallå, 16 stycken spelade Hockeyallsvenskan i fjol. Många har inte spelat i SHL och de som har spelat i SHL var ett tag sedan de var där. Lugn, låt det ta tid. Men jag tror, med den historiken som ändå i närtid finns, så tror jag man inte har det lugnet.
Men över 71, alltså som jag ser det, så är det ju problemet med hungern i truppen. Att det, nu åker ju visserligen Lukas Elvenäs ut som kanske var den spelare utifrån som man såg med störst potential i framtiden. Men hur mycket hunger finns det egentligen hos en sån som Mattias Tedebo, Mikkel Böttger, Nettinen, Mili och så vidare? När kommer de någonsin ha kontrakt som är bättre än det de har nu med HV71? Kommer de spela på bättre ställen?
Men alltså, man bara liksom benar ut det här. Mili, tycker jag, han gör ett bra jobb i HV71. Det finns ju stunder när man kan tycka att han kanske blir lite pucktittare i egen zon och tappar pucken. Men alltså, hans tröja är ju dyngsur av svett efter varenda jäkla match, eller han är helt slut efter varje byte. Han kör ju, han har ju en skön liksom karaktär. Nettinen, han kanske inte är mer än en tredje center i SHL. Det är kanske där man får nöja sig med honom. Böttger, ja, men han är ganska bra på att täcka pucken, men han har inte riktigt klöset i skridskoåkningen. Det kommer inte få den utväxlingen. Men det är ändå gedigna spelare. Tedenby, klart han är lite frustrerad inledningsvis. Se hur länge han blir borta nu med den här skadan. Men det är ändå spel som Tedenby. Han kommer ju vara nyttig för dem även om bara gör 25 poäng. André Pettersson kommer att växla upp. Helt övertygad om det. Sen är det som är stora problemet, tycker jag, över 71. Det är backsidan. Absolut inget illa om Filip Westerlund, som är en okej back liksom. Men när det är han som spelar med Emil André, då måste Emil André bära honom. Tänk om Emil André då i bästa världen hade spelat med Anton Strålman. Då hade Emil André, hans karriär hade bara exploderat. Han hade kunnat ta gigantiska kliv, för han hade haft någon att luta sig mot.
Hade inte Emil André varit en perfekt back att ha typ bredvid Erik Gustafsson i Luleå?
Ja, Erik Gustafsson för 2 år sedan, inte Erik Gustafsson per idag, som inte är där. Nu slänger man sig med Erik Gustafsson, men då är Erik Gustafsson en helt annan spelare numera än man var för ett par år sedan, för att förtydliga det. Men Anton Strålman då, det hade varit en perfekt liksom luta sig mot och vara trygg med. Du ser ju till exempel, ta som bara ett stickspår här med Djurgården i Hockeyallsvenskan. Titta på Noah Östlund, hur bra är inte han då när han får luta sig mot en Kryger, en Brodin. Han är ju den som har liksom varit överlägsen Lekkerimäki och Ögren, som har liksom andra enheter som de spelar med, som inte är lika liksom trygga att vara kring. Så att Backsidan tycker jag är HVs absolut största problem. Där måste man in med två namn.
Det är mycket folk som frågar om det och jag har faktiskt inget bra svar på vad de ska plocka in på backsidan, men jag gräver för fullt och kommer jag fram till någonting så kommer jag att leverera det på Expressen. Nu kommer man ju även plocka in en forward, utgår jag från, nu när Lukas Elvenäs också lämnar föreningen. Så att det kommer hända saker.
Precis, men jag manar till lugn. Det krävs att de här spelarna får liksom komma in i SHL. Tyler Wessel, det är en jättebra hockeyallsvensk spelare. Han har inte spelat på den nivån tidigare. Alltså du kan Sam Vigneault, som har, tycker jag, både mot Timrå och mot Oskarshamn, var jättebra. De kommer ju liksom att äta sig in i SHL, så man måste ha det där tålamodet. Men jag fattar ju, självklart måste man börja plocka någon trea vart efter också.
Absolut, de har ju, alltså tittar man på tabellen så har ju faktiskt både Oskarshamn och HV 0-4-1 i sin resultatrad. Det är bara skillnaden att Oskarshamn har tagit väldigt många bonuspoäng medan HV bara gjort det en gång på de fyra mötena, och bara det är skillnaden.
Men du, när Lukas Elvenäs då ska till Leksand, vad ska han in i det där laget då? För jag menar, det är ändå ett Leksand som Emil Heinemann beräknas komma tillbaka. Du ska ha Rivik in så en av centerplatserna. Det kommer ju bli ganska tjockt om de där platserna.
Ja, verkligen. Jag har funderat på det också. Rivik ska ju som sagt in i laget och han kommer ju redan här i veckan att slussas in i laget, och det ska vara han och Ruhoma som ska vara lagets toppcentra. Så att det kommer att bli stentufft om platserna, men jag vet ju att Björn Hellqvist gillar Lukas Elvenäs, och eftersom Lukas Elvenäs inte fick den offensiva rollen, PP-tid och så vidare, HV71, så utgår jag ändå från att han har någon form av, inte löfte kanske, men att en tanke på att han ska spela i de offensiva kedjorna i Leksand och få PP-tid, så det blir intressant. Men en grej där med Rivik, alltså jag har bara en fundering. Om man tittar på hans poängskörd, vi vet ju alla hur bra han faktiskt var 2020-2021 och var ju SHLs absolut bästa spelare. Men tittar man på Rivik, hur mycket han faktiskt har levererat genom åren, så ligger det ändå inte mer än 05-06, det kvittar om det är AHL eller om det är KHL eller om det är SHL, utöver då den monstersäsongen Rivik hade 2020-2021. Tror du att vi har för stora poängförväntningar på Rivik? För Rivik är mer än bara en poängspelare, alltså bara med sin pondus, hur han skyddar puck och hur han bär en kedja. Är det inte det man ska uppskatta mer med en sån som Rivik? Och han kanske ändå gör en 30-35 poäng, men har han verkligen en 55 poäng säsong i sig igen?
Nej, det är den stora frågan, och när du har varit uppe där en gång så blir ju fallet ganska stort om du bara, inom situationstecken, gör 35 poäng, vilket är bra, med det sagt att man bidrar med så mycket mer. Den är tuff den där. Jag vidhåller ju fortfarande att även säsongen innan där 19-20 så var ju Rivik otroligt bra. Han var ju jättebra, men då gjorde han inte den där poängen som vi, 50 poängen som vi pratar om. Men då uppskattade man honom väldigt mycket i Leksand och fick också ett stort liksom i SHL också ett nedslag att, åh jäklar, det här är en riktigt bra spelare. Jag menar, det var många klubbar som var på och försökte plocka över honom efter den säsongen. Så jag tror ändå att gör Rivik 35 poäng och själv känner sig tillfreds med det, att han inte själv har förväntningarna att göra de här 50 poängen, när han själv tillfreds med det och det andra kan bidra med, så kommer han bli hur nyttig som helst. Så jag menar, har du en centerlinje där Ruohomaa, säger vi att Ruohomaa ju 40 poäng, Rivik 35 poäng, sätter en hel säsong, och så har du Zachrisson som gör 25 liksom, med tre centra, då har du rätt bra poängspridning och bra produktion framåt.
Men ska Kalle Östman inte få lov att fortsätta spela center så som han har inlett säsongen?
Nej, det ska han såklart inte göra. Alltså, han har inlett jättebra och det är ju en styrka. Då kan ju han flytta in när det behovet finns. Men jag tycker att Zachrisson där, han är ju bäst. Han ska inte springa runt på en kant. Jag tycker han är bäst som center. Och då blir ju i så fall Östman en fjärde center. Och när han har spelat så pass bra så har han flyttat fram sina positioner och kan spela på en kant. Men det är frågan om vilken kant när du har så mycket spelare som offensiva spelare. Men viktigt för Leksand, om vi bara summerar, och får den där riktiga bra matchen som han gjorde mot Frölunda. Och det tyckte jag ändå var fint av Roger Rönnberg. Han sa det både inför den tredje perioden och efter matchen, att han var jätte jätteimponerad av Leksand. Han kan inte minnas sist han såg dem så bra. Och jag var beredd att nästan kunna skriva under det också. Att jag, det var nog inledningen eller mitten på säsongen i fjol som Leksand gjorde en så gedigen och jäkla bra match efter över 60 minuter som man gjorde i Skandinavien med lördags.
Filmningar, förstärkningar, det är mycket frågor om det. Gabriel Plikas frågar, det har lyfts upp många gånger redan, men hur får vi bot på filmningarna som har exploderat redan? Klura på frågan och två impulsiva svar, ladda på bara.
Oj, impulsiva svar, hur får man bot på det? Alltså, fan, det sker ju hela tiden. Vi har jagat sönder det här liksom. Vi jagar ju, det är ju...
Men alltså först och främst så måste jag bara säga det att Johan Jonsson, när han blev fälld för den så kallade filmningen i lördags, alltså jag är tveksam till om det verkligen är en filmning.
Alltså det blir ju en reaktion när klubban kommer upp där, att man blir så här, oh shit, det kommer liksom. Men sen
han,
är det så här,
han tar sig ju inte för huvudet, han reser sig direkt, utan det är en impulsiv reaktion för att det kommer upp en klubbspets mot halstrakten, men han reser sig, spelar inte över, utan han reser sig direkt, han tar sig bara mot hals, han tar sig inte mot huvudet, han ropar inte efter dumman, han gör ingenting, han har ingen aning om att dumman har lyft på armen. Så alltså där tycker jag att då har man tagit sig, målat in sig ett hörn direkt där, för att man tar, att man fäller honom med 5000 spänn.
Men du, nu, alltså, när vi spelar in den här podden så har ännu ingen dom kommit huruvida Nikita Tolipilo i Södertälje målvakten eller Isak Mantler målvakten i Östersund ska fällas för diving. De blev ju, båda fick ju en utvisning för det i respektive matcher mellan Södertälje och Djurgården och Östersund mot Västerås. Men om Isak Mantler, Östersunds målvakten, om han fälls för filmning, då går topplocket på mig. Då jävlar smäller det, kan jag säga. Jag kommer stå upp för Isak Mantle tills jag dör, ska jag säga.
Men hur såg du det? För att jag har inte sett, jag har varken sett om det är någon touch eller om det inte är någon touch när Västerås-spelaren åker där bakom mål.
Han får ett slag mot vaden till.
Och men hur ingen, ser du det? Hur ser du det?
Ja, men jag har ju skruvat ner och skruvat ner och skruvat ner hastigheten på den här videon och zoomat in. Och då ser man att klubban går där. Och det finns ju ingen som kan veta hur ont Isak Mantle får. Det kan du bara anta. Men om du får en klubba där, så han gör ju en reaktion. Aj, 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 aj. Han slänger sig inte så, förstår du? Om han får det, då springer topplocket på mig, kan jag säga.
Och vad, men jag vill läsa den till... krönikan. Den krönikan vill jag läsa.
Ja, men tillbaka till Plikas och Gabriel. Alltså, klura ut två impulsiva svar. Nu är det inte speciellt impulsiva svar. Men det måste ju drabba laget mer. Det måste drabba laget mer. De här 5000 kronorna. Och det är också Isak Mantler, 5000 kronor för honom kontra 5000 för en spelare i SHL, typ Brandon Kinnemin som tjänar 150-200 flaggor i månaden. Vad tjänar Mantler? Kanske 20-25?
Ja, brutto.
Brutto. Och då 50, det är ju en kolossal skillnad. Så det går ju liksom
att jämföra. Han får 5000 i böter, så skulle det säkert vara 33% av hans nettolön.
Nu uppmanar jag Hockey Sverige, om Isak Mantler döms så startar vi en insamling till honom, för han ska fan inte betala en krona av det där. Men ja, de här spontana svaren som Gabriel Plikas, vi
ja, men
drar
nu svarar jag spontant. Jag tycker att om
spontant,
man verkligen kan slå fast,
jättespontant.
Om man kan slå fast att de är skyldiga, så en match avstängning, ska inte spela en match, och sen så andra gången är det 3 matcher och tredje gången är det 5 matcher. Jag tror det är det enda som biter, att de inte får lov att spela matcher. Så jag vet inte hur klubbarna väljer att göra då, om det blir avdrag på lönen då eller hur det blir när de inte spelar matcherna.
Jag är mer inne på att bötfälla klubben, för när det smärtar i klubbens ficka att klubben får ta en smäll för det är någon som enskild spelare har gjort, då kommer klubben sätta ner hårdare emot liksom. Då kommer man inte bara eller ha en konversation om det, utan då kommer man så här: okej, det kostar oss 50 000 kronor, du gör inte det här igen. Så att jag tror att gå på klubbarna, för det är ju, även om jag hatar ordet värdegrund, så är det ju mycket det handlar om. Sen tycker vi, det har blivit för mycket snack om det här helt enkelt. Har det inte spelats lite hockey mellan varven också eller?
Nej, man kan ju faktiskt fråga sig, men vi har faktiskt fått en fråga från Tobbe L. Hur länge kan Kinnimin vara kvar i Luleå? Han var ju kraftigt ur balans i matchen mot Växjö och bänkades till slut.
Vi kan ju ta och kolla hur det lät från Kinnemin inför matchen mot Växjö då efter han hade blivit straffad för filmningen mot Linköping.
It creates a lot of buzz around in this SHL. How is it for you?
Nah. Can't be bothered with it. It is what it is. So I focus on the things I can control. It's a new day. You know, we got a great group of guys in the dressing room. We all have each other's backs. And like I said, we'll just move forward.
Alltså, det är nästan lite slående när det gäller Brendan Kinnemin att han är alltid likgiltig och han är alltid oskyldig, känns det som.
Ja, nej, alltså, och någonting som man måste faktiskt i det här fallet. Jag har sett väldigt, väldigt, väldigt många Luleå-supportrar som tar bestämt avstånd från Brendan Kinnemin. Och hans agerande, ska jag säga. Det är till och med många supportrar som har sagt att riv kontraktet med honom. Jag står inte där och uppmanar till att riva kontraktet, det är inte det jag menar. Men jag tycker att det är något fint i det, att man ändå står för vad man tycker och tänker. Det är inte så här, men det är bara för att det är Brendan Kinnemin. Nej, vi vill inte ha det här. Och det, jag tycker att det är liksom lite rakryggat ändå av dem.
Men tycker du att Luleå ska skeppa Brendan Kinnemin? Alltså jag menar, vi får en fråga från CIM. Luleå har varit svaga framåt efter tappet av Omark och Pontus Andreasson. Är det på sin plats att skeppa iväg till exempel Jonas Rask och Brendan Kinnemin till förmån för mer offensiv producerande spets? Bredd och kämpar har man ju redan i överflöd.
Ja, om du har spelare på marknaden, du kan inte, jag menar, de är ju fortfarande en eller kanske till och med två forwards kort i den där truppen. Ska du då börja sparka spelare innan du har kunnat fylla på, så blir det ju väldigt, väldigt tunt. Så att, nej, jag tycker inte man ska göra det. Men med det sagt så tror jag det blir ett energiläckage när mycket fokus hamnar på honom och när han är så pass likgiltig utåt. Bara stå upp det, lik Kalle Klang gjorde. Till exempel Kalle Klang. Ja, jag tycker inte att jag filmar, men jag kommer aldrig sätta mig i den här situationen igen. Det kommer att vara sista gången jag döms för filmning. Jag måste säga respekt till Kalle Klang som ändå svarade på dina frågor i Expressen och liksom var tydlig med att, ja, sen tyckte han kanske att det var filmning, men att jag kommer inte hamna där igen. Det var liksom, det är ändå ställningstagande mot att inte göra det.
Absolut, att han vill verkligen inte vara i den situationen. Sen kan man ju alltid fråga sig, om han nu var oskyldig denna gången, hur ska han då kunna veta när han är skyldig nästa gång, så att säga? Det blir lite motsägelsefullt på det sättet.
Ja, men jag tycker ändå att, jag tycker att han tog bladet från munnen och han sa någonting som jag har tänkt på också. Det är liksom, det är någonting varje år. Något år då var det hakningar vi skulle ta för. Något år var det halsskydd. Något tidigare år var det slowfoot. Och nu är det filmningar. Det är hela tiden någonting man måste ta på. Och så blir det sån här, det blir sånt nedslag. Så att det blir sådana svallvågor. Och i det här fallet svallvågorna. Nu kan ni knappt nysa på isen. Om jag nyser mig och kommenterar mellan båset, så skriker folk på filmning för att någon kanske liksom ryggar tillbaka. Det är helt absurt hur mycket filmningar vi söker efter i spelet nu.
Nu har vi varit så negativa och lagt så mycket fokus på filmningar och förstärkningar och allting. Så nu vill jag lyfta fram något positivt. Jag tycker Örebro, som jag brinner så hårt för, har gjort en riktigt bra inledning av säsongen.
Ja, det har de faktiskt gjort. Och det sjuka med den inledningen av säsongen, det är att de två stjärnor får man säga, Mattias Bromé och Rodrigo Abols, har varit helt osynliga. Helt osynliga.
Alltså, nej, men alltså verkligen. Och det är en sån som Robert Lane som har kommit upp, vad är det, 3 mål som han gjorde på hela förra säsongen. Och Emil Larsson har ju också gjort en hel del mål här i början av säsongen. Linus Öberg gjorde första målet för säsongen. Han var väl poänglös fram till lördagsmatchen mot Skellefteå.
Men det är ju Örebro som jag känner igen. Det är ju den här tajta, stabila, defensiva spelet. Rissanen är jätteviktig för dem nu när han är tillbaka i gott slag. Backsidan är ju bra. Enrot spelar ju också fint mellan stolparna. Så att även om det var Arntzen som stod där mot Brynäs i tisdags. Men jag tycker att de är stabila faktiskt rakt igenom Örebro. Så att därför är det för mig att de är i mittengeggan där, 8, 9, 10 där, och kommer göra det bra.
Det blir väldigt svårt att se om vilka som ska vara i botten även fortsättningsvis.
Men det är det som är så härligt ju. Alltså, om Malmö hade förlorat nu då, de här matcherna, så hade, ja, det var väntat, det var Malmö. Men när de har gått så pass bra så blir det ju en oro i hela leden, för då är det någon annan som kommer komma på den positionen. Och så det gör ju att jag förstår att vara en supporter till en klubb eller vara jobba i en klubb, men när du har den här pressen på dig hela tiden med vetskapen av det som har hänt med Djurgården och HV, det är rätt läskigt, men samtidigt sjukt, sjukt kul för oss som är vid sidan.
Alltså jag tror man är inne i helt olika processer under säsongen. Jag vet, alltså processer, men alltså i inledningen av säsongen bara, då är det en oro. Sen så kommer man in i november, december och då ser man lite grann åt var det barkar. Då blir man lite mer likgiltig, tror jag, att jaja, vi hamnar väl i det där kvalet. I januari, februari, jaja, det blir allsvenska nästa säsong. Och sen kommer man in i det där kvalet. Så att, alltså en supporter, hur de känner under en säsong, det är verkligen berg- och dalbana. En fråga som jag hajade till på när jag faktiskt kollade, du fick ju sjukt mycket svar, att frågan är om det blev rekord den här veckan eller hur var det?
Ja, vi var uppe och touchade mot 200. Det är ju sjukt vilket engagemang det är. Och det säger ju, ja, alltså det är ju det, runt hockey numera är det ju ett jätteintresse. Det är väldigt roligt att ni ställer frågorna. Vi försöker givetvis väva in så många av dem som möjligt.
Henrik ställer i alla fall frågan. Coaches Challenge, det finns ju inte i Sverige. Men vad hände uppe i Gävlet när surfplattan kom fram i Brynäsbåset för att visa dumslutet som var felaktigt? Varpå dummarna, som Svensson säger, åkte ut ännu en gång och tittade på om det var spark från Johan Larsson eller inte.
Men det här är faktiskt ganska intressant. När jag också hajade till, det tog totalt 11 minuter tror jag den här videogranskningen, vilket är helt jäkla sjukt. Och jag var också, va? Mikko Manne visar ju på iPaden här. Men då fick domarna en signal från situationsrummet att de skulle kolla på den igen. Så det hade ingenting med Mikko Manners iPad att göra. Men det med regeln som man måste förtydliga här. De tittade ju om huruvida det var spark eller inte på Johan Larsson, eller hur?
Mm.
Men det tog ju på en Brynäsback, var det Rasmus Rissan eller vem var backen där? Men det tog på, eller förlöd en Örebroback, var det Rasmus Rissan va? Eller?
Kan det ju vara, jag var i Skellefteå och kollade på hockey.
Ja, just det. Oavsett det, om det hade varit en sparkrörelse på Johan Larsson så kvittar det om den pucken går rakt in i mål eller om den tar på en Örebroförsvarare och sen in i mål. Så att många hängde ju upp sig så här, ja, den tar ju sist på Rasmus Rissanen, jag tror att det var han då. Den tar ju sist på honom där, det spelar väl ingen roll. Jo, det gör det, så det var därför de var tvungna att kolla så extremt noggrant. För när man såg den här efter så var det så här, men jag ser att den tar på Örebrobacken, det är väl inget ord om. Men det är därför man förtydligar att är det så att det är en sparkrörelse och sen om du tar på en motståndare och in så är det fortfarande spark. Så det är en regel som är värt oss.
Så det hade ingenting med att göra att de var uppe och fäktade med iPaden utan de hade redan bestämt sig för att de var tvungna att kolla på det, eller?
De hade fått en signal att de var tvungna att kolla på det igen då. Så det är de uppgifterna jag har fått till mig.
Offensiva, härliga Modo. De kör på du. Riley Woods känns som han bara tar vidare förra säsongens slut. Han har gjort 9 poäng redan, Riley Woods.
Ja, det är ju... Och Josh Dickinson, hur bra är inte han då? Jag sa ju det inför säsongen. Håll koll på honom. Fan, han är riktigt, riktigt bra. Grym.
Vad visste du om honom egentligen? Ja, det var, du fick någon insider där från en scout, va?
Ja, en scout som jag pratade med och som hade sett honom både i East Coast och AL som sa att liksom, håll koll på honom, jag såg någon försäsongsmatch och det var så här, ser ju intressant ut och började bolla lite tankar och idéer och sådär och han bara, han kommer vara bättre än Sam Vigneault och då var det så här, oj här är jag till och så såg jag någon match till och var så här, det finns något där.
Ja, men Modo har ju verkligen inlett bra och de malde ju sönder Västerås och vår vän Ludde Gurka, han tycker han vi gärna får diska.
Men vad har Ludde Gurka tagit vägen?
Ja, han kommer nu när han verkar lite arg, Ludde Gurka. Ni får gärna diskutera Viks totala icke-insats mot Modo. Finns kompetensen i den sportsliga ledningen för att ta klubben till SHL? Försvarsspelet är ju katastrof.
Den är rätt intressant. Jag är av uppfattning att Västerås är ett medgångslag. När det går bra så går det bra. Lite sköna Östersund, gör lite mål och så gör man inte riktigt jobbet matchen efter. Man är inte alls på banan i duellen i det fysiska spelet. Jag skulle kunna sammanlikna det är lite Västerås är mångt och mycket Hockeyallsvenskans svar på Färjestads första som de var under Johan Pennerborns ledning tidigare. Det kan se jäkligt bra ut och när det ser dåligt ut så kan det se riktigt dåligt ut.
När kompetensen finns så att säga, men toppspelarna krämar inte ur det där sista, de biter bekvämt. Inte i så att säga.
Nej, det är bekvämt, det är ju när det passar dem, alltså det är den känslan jag lämnas med i fjol, det är för mjukt i fjol också och nu i år också, det är för mjukt helt enkelt, det är för mjuka spelare, det är för dålig karaktär, är lätt att slänga sig, men de är för mjuka och När det går bra så är det bra, och så blir man lite kaxigare och går till helvete.
Säg det igen, förmjuka. Jag känner mig som Jens Karlsson när Janne Karlsson stod utanför sig. Säg det igen. Du sa nu mjuka 5 gånger här nu. Men du, Marcus Törnqvist, han har en fråga. Trevor Cheeks försök till att skada Riley Woods. Han sträcker ju ut benet där. Vad säger du om den?
Ja, men det är ju en jätteful knätackling. Ibland kan ju knätackling vara olycklig, att man åker in i det, att motståndaren flyttar position på sin kropp eller överkropp och det blir ett ben mot ben. Men här är faktiskt Trevor Cheek, han sträcker ju ut benet för att knätackla Riley Woods. Så att den domen kommer ju landa på mellan 3-5 matcher definitivt.
Kristianstad har ju inlett säsongen med 3 raka segrar, och nu spelas det ju SHL-matcher här i veckan för SHL-lagen, så jag är ju lite sugen på att sätta mig i bilen och köra de 10 milen upp till Kristianstad för att kolla när Kristianstad tar emot Djurgården på tisdag. Visst tycker du att jag ska åka?
Ja, absolut. Alltså, det är inte ens att diskutera. De är ju hur sköna som helst, Kristianstad. Vad är det som händer?
Sköna, är det så sköna som Västerås vill vara, eller är de sköna på riktigt?
Det här är ju, det är liksom allt som Västerås behöver står ju Mikael Gat för. För han skruvar ju upp de här spelarna till med tusan, så att de gör ju personbästa och de jobbar och sliter. Och det var ganska roligt, jag satt i onsdag så var jag i Ängelholm och kollade en J20-match mellan Rögle och Malmö när jag ändå var på plats. Och så satt jag och pratade med en agent och lite hockeyfolk där, och då började de prata om Gat, och de var så jäkla imponerade. Det går ju att skicka vilken spelare som helst dit och han får ut max av dem. Det är ganska läckert faktiskt med så små medel som Kristianstad jobbar.
Ja, men verkligen. Alltså Gat och Piva, de är ju enormt speciella, men satan vad de får ut grejer av sitt material. Det är ruskigt imponerande. Men vi har en fråga från Kråkbergs Anton också. Hur kan det komma sig att det ser likadant ut för Mora igen? Spel med sitt övertag långa stunder, men kan inte göra mål. De förlorar istället matcher som borde ha vunnits. Är det tränare, är det spelare, eller vems fel är det?
Men du, alltså, jag kollar ju på statistik efter matcherna. Jag har ju tillgång till att kolla på statistik från Hockeyallsvenskan och SHL. Så efter varje omgång så kollar jag, är det någonting som sticker ut åt ett eller annat håll? Mora, Kristianstad i fredags. Kristianstad vinner med 3-2. Målchansen i den här matchen. Mora, 39 målchanser. 39, ja, det är liksom, jag tror inte jag har sett de siffrorna. Kristianstad, 13. Mora har alltså 39, och kollar man då i förväntade mål som ska ske i den här matchen, då ska Mora förväntas, på de chanserna man skapar så förväntas man göra 6,16 mål, medan Kristianstad i sin tur ska göra 2,53.
Så att den här matchen slutar 2-3.
Alltså helt sjukt. Så svaret på frågan där, det är väl egentligen att man har väl kanske för lite skill helt enkelt, eller liksom när man får chanserna. Det måste ju till slut hamna där någonstans. Man är duktig på att skapa lägen uppenbarligen, men har kanske för lite spets när lägena kommer.
Men tycker jag ändå, de har ju sådana som Anton Heikkinen som har visst han kan göra mål. De har Persson, de har Daniel Ljunggren. Absolut. Och de här nordamerikanerna också. Så jag tycker bara det är konstigt att det inte blir bättre utdelning.
Nej, jag håller med. Nej, men klarar man att skapa så pass mycket lägen, så såklart över tid, om man nu får använda det uttrycket, så kommer man vinna med fler matcher än man förlorar. Men det var ju liknande under inledningen av säsongen i fjol. Då vann man ju ofta det här förväntade mål på matcherna. Man skapade mer än motståndarna. Men då satte man sig ett hål som var ganska jobbigt att ta sig upp för, sett över hela säsongen. Så att man måste liksom få igång den här produktionen ganska snart.
Manar du till lugn i Mora också, eller ska man börja skruva på saker?
Nej, absolut inte. Manar till lugn. Jag tycker den där fortsätt som man gjorde mot Kristianstad till exempel, och fortsätt nöta på, mala på, jobba, utveckla de spelarna man har med det ledarskap som Johan Hedberg står för. Så att jag känner ingen som helst oro för Mora, och med det sagt så har jag inte förväntningen att Mora ska vara topp 6-lag heller.
Vi kan slå fast att Johan Hedberg inte kommer att vara en av de tränarna som får sparken, men det har ändå kommit lite frågor, har jag sett, både i SHL och Hockeyallsvenskan, vilka tränare som får sparken. Tänk att det kan vara så kul att frossa i det där, tycker folk alltså. Men jag har i alla fall 2 kandidater som jag ser som ganska givna kandidater så här långt i Hockeyallsvenskan på att faktiskt få sparken först. Och det är ju Fredrik Glader i Tingsryd och Anders Ulsson i Vita Hästen. Tingsryd åker alltså upp till Almtuna efter 2 raka torsk och åker dit med 5-1. Det ser inte bra ut att man gör det i det läget man är i.
Nej, verkligen inte. Sen är det också, alltså ingen av dem har ju några förväntningar att ta laget till några större höjder, varken Glader eller Olsson. Men såklart, man ska ju kunna undvika kval. Men då har du ju en större fallhöjd på en sån som på Joakim Fagervall, om inte Djurgården får snurr på grejerna. Även, jag hoppas att AIK har ett stort tålamod med Malm och Anton, eller oh, inte förlåt, Anton Blomqvist, Malm och Blomqvist är tränare och sportchef, såklart. Sen Pannanen i Västerås också, om spelarna fortsätter att bestämma sig var och annan match för när de ska spela eller inte, så kan ju det få konsekvenser också. Så att det är ju många som ligger i den farozonen.
Anton Blomqvist verkar ju lyssna på det vi säger, för att när de skulle möta Östersund här i veckan så kom det ett sms, eller ett klassiskt MMS som det heter, där hans kostym hängde uppe i omklädningsrummet, där han sa att han höll på att förbereda liket för begravningen nu.
Okej.
Ja. Kallar honom ju för begravningsentreprenör eller något i den stilen förra just veckan. Han ser ut som det i sin kostym.
Okej, okay. Ja, men skönt att de blev snabba. De gjorde en bra, och Björklöven också. Men när åker ner till Stockholm och förlorar, såklart. Det var ju starkt av AIK. Och kul, bara för att säga det, att AIK hade mycket publik. Alltså att, tänk om de skulle få snurr på liksom, vändkorsen där också. Att de skulle få lite positivt där. Och du har Stockholms hockey med Djurgården och Södertälje som pumpar. Att det kan driva på där. För folk säger, ja, SHL står och faller med Stockholmslagen. Det tycker jag vi visat att så inte riktigt faller. Jag tycker SHL har snurrat på rätt bra inledningen, vare sig av Stockholmslag eller inte.
AIK har hemmamatchen 2 november när man möter Djurgården. Blir säsongens första Stockholmsderby, för det är ju säsongens första Stockholmsderby. Vi kan väl inte kalla Södertälje Djurgården för ett Stockholmsderby. De möttes ju i fredags.
Nej, inte på det sätt. Nej, jag är ju som uppvuxen där i Stockholm. Då var det faktiskt ett annat riktnummer till Södertälje när jag växte upp. Så att, nej, det är samma sak. Almtuna mot AIK är ju inget derby heller. Så att, men det var en härlig match. Tror du Djurgårdsspelarna var ute efter Widell där? Det var ju ändå ganska uppenbart att så fort han hade pucken så var det green light och ligga på honom.
Och Widell ska ju faktiskt spela på Hovet här i veckan också mot Djurgården.
Ja, och jag vill såklart inte uppvigla till någonting, men med tanke på den historiken och den upprördheten som fanns hos supporterna i fjol, så finns det ändå någon form av anledning att känna en portion oro inför det faktiskt, måste jag säga. Hoppas att självklart inte händer någonting givetvis, men han kommer ju få höra ett och annat från läktarplats, Widell. Men det var en bra match. Viktigt för Djurgården i deras del att studsa tillbaka efter man förlorade mot Kristianstad. Är Kristianstad hockeysvenskans svar på Oskarshamn, att man gör sin sämsta match när man förlorar mot dem, tror
jag? Det måste nästan vara så, men det ska bli intressant att se när de möts här på tisdag. Men nu har vi svamlat på längre än vad vi sa att vi skulle göra, så nu tänker jag att jag ska avsluta det här med att utmana dig igen, och du ska faktiskt få en ny chans i tävlingen Var spelade den jävlen? Så är du beredd?
Ja. Jag är riktigt, riktigt beredd.
Då tar vi dem och läser upp alla 5-1 bräde, och så svarar du ut efter att jag läst upp allihopa. Då börjar vi med Linus Morin. Sen har vi en kille som heter Jamie Ram. Och så har vi Alexander Sundström. Sen har vi Julien Brouillet. Och sist har vi Christophe Schubert. Har du fått med alla 5 där och noterat vilka jag sa?
Ja, Linus Morin sa du, va?
Ja.
Det är Brynäs. Alexander Sundström sa du också, va?
Alexander Sundström, ja.
Det är också Brynäs. Han var ju också i Mora och Björklöven. Men det är SHL du vill ha, eller?
Ja, precis. Det är ju SHL-klubbar jag är ute efter här. Men det stämmer ju att han har spelat i både Mora och Björklöven. Så har du 2 av 2 där då.
Men alltså, vänta, sa du mer? Schubert, det är den här tyska backen.
Ja, Christoph Schubert hette...
Ja, han var ju i Frölunda, ja. Frölunda.
Ja, Jamie Ram, 3 av 3.
Jamie Ram var min första säsong, vad spelade han i Brynäs? Gjorde inte något större avtryck.
Och 4 av 4.
Vad hade vi mer för namn?
Julien Brouillet.
Det känns som en Malmö, någonstans han har varit där nere i Malmö säkert någon gång.
Nej, den är fel. Han var faktiskt i Karlskrona första säsongen de var i SHL.
Ja, du ser. Ja, men 4 av 5, då kommer man tillbaka med beskeden då.
Det tycker jag. Jag kände mig lite snällare mot dig denna veckan, att det kan ju ha varit spelare som du stötte på, framförallt de här Brynäs-spelarna, och Schubert lär du väl också ha stött på.
Nej, jag tror han var något år senare kanske, eller om jag kommenterar honom, men ja, men det var bra. Det var viktigt för mitt självförtroende inom hockeyn att sätta dem där.
Ja, det tycker jag. Men du, då tackar vi för den här veckan och så laddar vi för en vecka här med Kristianstad, och jag ska till Östersund. Jag ska se Malmö-Luleå på torsdag och sen så ska jag faktiskt till Östersund och se Östersund-Löven på fredag. Så det blir roligt att komma upp där och se pulsen i den hallen.
Det här avsnittet sponsras av Nemi Bil i Luleå. Vill du läsa?
Jag älskar Nemi Bil i Luleå, så du får gärna prata gott om dem.
Lägg ner nu. Tack för att ni har varit med och lyssnat, och tack för att ni engagerar med så mycket frågor, och vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.